Vi har alla varit med om något eller några, vågar jag säga, magiska ögonblick i våra liv. Ögonblick som fick dig att känna som om tiden stod stilla. Kan du dra dig till minnes något sådant ögonblick? Ett förtätat ögonblick som du aldrig kommer glömma. Kan vara något så banalt som då du klarade körkortet. Det är en pärs för många människor. Det kan vara det efterlängtade betyget. Det kan vara bröllopet. Det kan vara då du höll ditt första barn i armarna. Det kan vara när du helt plötsligt såg ljuset. Alltså helt plötsligt så förstod du hur allt du grubblat på hängde ihop. Något du har funderat på länge, helt plötsligt fanns sin lösning. Förtätade ögonblick i livet. De kanske inte är många, men de vi är med om, de minns vi. Och vår ungdomsledare Albin Sandell läste dagens text. Och där finns ett sådant förtätat magiskt ögonblick återgivet. Ett avgörande ögonblick i den stora berättelsen om hur Gud räddar världen. Ögonblicket är laddat med känslor, med starka förväntningar. Och det har varit en lång väg fram till detta ögonblick som vi alldeles nyss läste om. I Lukas fjärde kapitel har det steg för steg uppenbarats den här hemligheten som vi får vara med om. Vi får följa bara i det här kapitlet faktiskt att Jesus i åratal har förberett sig. Han har förberett sig i tysthet. Han har bett. Han har lyssnat till Gud. Och så döps han. Det blir bekräftelsen. Det blir startpunkten på Jesu uppdrag. Man kan läsa i början av just Lukas fjärde kapitel att Jesus efter dopet är uppfylld av den helige ande och att han sedan leds av anden ut i öknen. Där en väldigt märklig berättelse sker. Där vi läser att en ond makt prövar Jesus. Prövar honom att ta emot makt och egen ära. Men Jesus står fast och han fortsätter, kan vi också läsa, med andens kraft inom sig till Galileen och så hemstaden Nasaret. Och där är vi nu. I hemstaden Nasaret är det dags för ett förtätat ögonblick, för det här är Jesu första offentliga framträdande på hemmaplan. Och alla vet vi hur det är att komma hem igen. Träffa alla gamla vänner som man inte har träffat på många, många år. Kanske har man inte varit i sin hemstad sedan tonåren och alla har sina förutfattade meningar om den man var en gång. Och Jesus, han är inte främmande för det. Han upplever det väldigt starkt. Han är på plats i templet. Där han har varit sedan han var liten. Och så är det dags för honom att slå upp en välkänd profettext. Och han slår upp en text från Jesajas 61 kapitel. Då han slår upp den så ser han alla välbekanta ansikten runt sig. De känner hans historia sedan barndomen och framåt. Och han känner till deras. Och så väljer Jesus att läsa ur det ställe i Jesaja bok som talar om att anden utrustar en profet att frambära ett glädjebudskap fyllt av frihet till fattiga, till fångar, till blinda, till förtryckta. En profet som kommer med ett nådens år. En räddning för alla människor. Och så säger Jesus att idag går dessa heliga ord i uppfyllelse. Och det är faktiskt med de orden som det där ögonblicket sker. Det magiska förtätade ögonblicket sker då Jesus säger: idag går dessa heliga ord i uppfyllelse. Alltså Jesus säger att det är han som är räddaren som en stor del av den heliga skriften talar om. Som de alla i synagogan har gått och väntat på länge länge. En profet. Det är han. Responsen blir stark. Och responsen blir omedelbart stark. Den gudstjänstfirande skaran häpnar över dessa fantastiska ord. Och alla börjar titta med lite andra blickar på honom nu. Beundrande blickar. Och så börjar man viska till varandra. Man kan bara ana det i texten. Men man förstår att de viskar till varandra. De säger, är inte det där Josefs son? Alltså, tänk att någon härifrån vår lilla by är på väg att bli framgångsrik. Tänk att vi får ta del av detta. Nu äntligen ska vi israeliter få ett nådens år från Herren. Alla andra folkslag ska bli dömda och vi ska nå ära och framgång. Jesus hör nog väldigt många kommentarer i sålet. Sålet som utbrister. För helt plötsligt så ändrar han tonläge. Och var det någonstans du kanske tappade bort dig då Albin läste, så tror jag det var då Jesus ändrar tonläge och helt plötsligt blir lite trulig, säger man så här. Det är inte bara småländska, va? Jag har lite svårt för det där ibland. Det kommer lite ord som kommer från småländska höglandet, men jag tror att trulig kan vi enas om. Alltså Jesus ändrar tonläge. Han har redan blivit frestad i öknen av den onda makten själv. Så det är inte så mycket som biter på honom. Han har redan sagt nej till makt, till människors applåder. Inte för att han måste, utan för att han vill. Och han har redan sagt ja till Guds kallelse att rädda hela världen. Och det är därför som han får en väldigt skarp ton helt plötsligt. För han reagerar starkt mot alla smickrande ord som sägs om honom i templet. Och han vet ju samtidigt att han skulle kunna gå den enkla vägen. Han skulle kunna bli en populär politisk och religiös personlighet ibland sitt eget folk. En kändis som drar skaror till sig, skapar sig en position, en upphöjd plats bland den religiösa eliten. Men det är inget alternativ längre för Jesus. Han har valt bort det för länge sedan. Och därför markerar Jesus alltså kraftigt mot alla åhörare i synagogan genom att bestämt säga: snart kommer ni med talesättet läkare botar dig själv och säger, allt som vi har hört att du har gjort i Kafarnaum, gör det här i din hemstad också. Sannerligen ingen profet blir erkänd i sin hemstad. Det här är inte ord man säger om man vill nå acceptans och popularitet. Men Jesus är ju här av ett högre syfte. Han ska visa att Gud älskar hela världen, alla människor. Och därför berättar han stannar liksom inte vid de här orden, utan han gör det ännu svårare för sig. Och det gör det ännu svårare för oss att förstå. Men han börjar berätta en historia som gör människor vansinniga. Det sista som Albin läste för oss var att denna så kallat fromma gudstjänstfirande församling blir så fruktansvärt arga på Jesus. Alltså, de måste alltså avbrutit gudstjänster på något sätt. De blir en mobb, läser vi, som gemensamt knuffar Jesus ut ur templet. På något sätt driver honom ut ur staden ända upp till en bergskant som staden Nasaret är byggt på. Och där ska de alltså ta livet av honom. På några få meningar så blir det rätt dramatiskt, tror jag att ni kan hålla med mig om. Alltså Jesus är på väg att knuffas ut för berget, och så är det sista vi läser att Jesus går rakt igenom folkhopen och fortsätter sin väg. Alltså som helt och fullt Gud och helt och fullt människa, så kan han mitt i detta går rakt igenom folkhopen och fortsätta sitt uppdrag. Och där stannar berättelsen. Men man kan fråga sig, vad är det här nu då som gör folk så arga? Vad är det som gör att man bryter upp från gudstjänsten och ska ta livet av en god människa? Det Jesus gör som är så totalt politiskt inkorrekt är att visa på följande. Det är att det redan förtryckta judiska folket som lever under en ockupation, som har det svårt, de är De har inte alls någon förtur till Guds kärlek. Det är det Jesus säger. Det sista Jesus hinner säga innan folkskaran vill ta Jesu liv är att återge två legendariska berättelser ur Gamla testamentet som alla där känner till. Vi känner inte till dem, men där var det vardagsmat. Han säger att då det inte regnade på 3,5 år och det var svår hungersnöd i landet, så sände inte Gud en profet till hjälp till någon israelisk änka, utan till en änka av ett avskytt folkslag i Sarefat. Och han säger vidare att trots att det fanns mängder av israeler som led av spetälska, så sändes en profet till en syrier istället. Det vill säga till en som tillhörde fiendestyrkan. Ett folkslag som israeliterna såg som orena, och så botade profeten honom före sitt eget folk. Och det är det här som gör folket så arga. Jesus menar alltså att Gud inte bara räddar det judiska folket alltså, utan andra eländiga folkslag. Och att han till och med går till dem före sitt eget folk. Man kan också förstå besvikelsen i detta. Här säger han att nu är Messias här. Och det de hör, det är att Messias går före sitt eget folk. Och så driver de Jesus ur staden, tvingar honom till branten av det där berget. Och trots att jag har förklarat det här nu, så kanske man kan undra, kan man inte diskutera istället? Alltså, varför blir man så arg att man vill ta livet av någon? Det är ändå kanske inte tillräckligt stark motivation. Och då säger jag så här, se bara hur vissa kristna, muslimska och judiska grupper agerar idag. Om de får höra att Gud inte är exklusivt på deras sida. Historien upprepar sig hela tiden. Religion, om den missbrukas, kan göra människor vansinniga. Det är slutsatsen av predikan. Tack ska ni ha. Går vi hem. Alltså, då religion går hand i hand med makt och ära, överlägsenhet, så korrumperar den precis som all annan makt. Och vi kan ju förundras över den här ilskan, men så kan vi också stanna upp en stund och så kan vi låta den här berättelsens innehåll prövas mot just våra egna liv. Kanske upptäcker vi då att vi är lite besläktade med den där arga folkskaran ändå. Så vågar du vara med mig nu och pröva den här berättelsen mot ditt liv med en fråga. Och den här frågan får du nu. Den här frågan får vi nu. Har vi förstått hur Guds kärlek är? Har vi förstått hur Guds kärlek är? Den här berättelsen säger oss att Gud älskar alla människor. Alla människor. Och det är ord som vi direkt då vi hör dem kan skriva under på, eller hur? Det låter rimligt. Men har du och jag verkligen förstått vidden av Guds kärlek i våra hjärtan? Eller är det mer en intellektuell sanning för oss? De flesta av oss tycker kanske att ja, men det är enkelt att visa kärlek till vissa människor. En nära vän, maka eller maka, ens egna barn. Vår instinkt i de nära relationerna är ju kärlek. Vi vill ta tid med våra närmaste. Vi vill visa generositet och medkänsla mot dem. Jag tror man skulle kunna säga att nästan alla människor på den här planeten har ett hjärta fyllt av kärlek för några personer. Men, och det här är någonting som vi gärna inte vill tänka på, precis som nästan varje människa på den här jorden har ett hjärta fyllt av kärlek för några personer, så har också nästan varje människa på den här jorden en hemlig lista av människor som man bara inte tål. Nu kanske jag i och för sig är ensam om det, och då blir det genant. Det kan vara människor som har sårat dig djupt. De kan finnas väldigt nära, de kan finnas lite längre bort i den sociala sfären. Men du kan ha goda skäl för att känna ilska och vrede och sorg gentemot olika människor. Det finns människor, vet vi, som har svårt för stora grupper av människor. Människor som röstar annorlunda, människor med annan samhällsklass eller livsstil. Och vi pratar inte om det där så ofta, för det är minst sagt obekvämt. Men alltså många människor har en mer eller mindre hemlig lista, inte bara med enskilda människor, utan grupper av människor som man bara inte tål. Och frågan är om någon skulle be oss att älska en annan människa som liksom är utanför min bekvämlighetscirkel och mitt liv, min verklighet. Då skulle någon mängd försvar dyka upp. Alltså, ska jag visa kärlek till den där personen, är det bäst att han eller hon bemöter mig trevligt först. Inte vill mig illa på något sätt. Människor måste ändå förtjäna min kärlek. Det här är så svårt att förstå, för att Jesus är annorlunda. Och ända sedan den dagen han började formulera sitt uppdrag har han kallat människor att också vara annorlunda. Jesus var inte bara radikalt inneslutande av alla människor i berättelsen vi befinner oss i, utan en självklar del av hela Jesu uppdrag var ju faktiskt att umgås med människor som inte alls kunde till exempel några religiösa koder. Människor som till och med stod utanför samhället. Människor som drack för mycket och lurade människor på pengar och sov i fel sängar. Listan kan göras längre. Jesus är där med dem hur som helst. Han lyssnar. Han bara tar del av gemenskapen med dem. Och det är ju här som de religiösa ledarna blir frustrerade. Och de menar ju till och med att Jesus, som är känd för att vara en rättrogen jude, beter sig dåligt. Han umgås inte ens motvilligt med alla de människor som det religiösa ledarskapet har på sin, för att använda det här starka ordet, hatlista. Han verkar uppskattade till och med. Jesus av alla människor umgås med just dem som de skriftlärda och fariserna bara inte tål. Men jag tänker att, ja, men det Jesus säger är ju så bra. De kunde väl lyssnat. Men det är som att den gudstjänstfirande skarans övertygelse om att Gud har en hemlig lista med människor han inte tål är så starkt rotad i dem att de inte ens kan lyssna till det Jesus har att säga. De kan inte ens bemöta det. All reflektion blockeras. De blir arga. De tänker, Guds hjärta ser ju faktiskt ut som vårt. Hans insida ser ut som vår insida. Gud har faktiskt människor som han älskar och ger välsignelser. Men sen har han också minsann en lista med människor han verkligen inte tål. Det vet vi. Och därför kan vi också ha det. Men om de hade vågat lyssna där i synagogan, kanske de hade börjat fråga sig, kan det vara så att Gud älskar alla människor? Är det vad Jesus säger? Att alla människor är på hans kärlekslista, så att säga? Kan det till och med vara så att Gud inte har någon lista med människor han inte tycker om? Att Guds kärlek är av ett helt annat slag, så mycket högre och större och djupare och sannare än någon människa kan uppbåda? Och så sitter vi i en gudstjänst idag. Har vi en tendens att tänka, känna och säga, om du inte kan klara av min standard och mina åsikter, så tänker jag minsann inte sträcka ut min hand till dig. Den här korta stunden vi har tillsammans, första advent, kan få vara ett tillfälle för oss att öppna våra hjärtan och först ta emot denna annorlunda kärlek. Idag kan du och jag bara lite mer på djupet förstå hur Guds kärlek är. Så, det sista jag vill säga, hur tar vi emot Guds kärlek? Hur gör vi det, du och jag? Hur tar vi emot Guds kärlek? Jesus utmanar oss i den här texten, för han säger att hans kärlek är riktad till de fattiga. Jesus kommer till vår jord, säger han, med ett glädjebudskap fyllt av frihet till fattiga, fångar, blinda, förtryckta. Och det gäller både materiell och själslig fattigdom. Du och jag kanske inte är fattiga i bokstavlig bemärkelse. Vi har mat för dagen, vi har kläder på kroppen, men vi kan ändå lida av en djup fattigdom i själen. Människorna som sitter där och lyssnar på Jesus, de kan inte se sin själsliga fattigdom. De kan inte se att de byggt upp ett liv på religiös överlägsenhet och maktbegär. De kan inte se hur begränsad deras kärlek är. De kan inte se sin djupa själsliga fattigdom. Därför driver de bort Jesus. Kan jag se min fattigdom? Kan du se din fattigdom? Kanske vill också du driva Jesus långt bort ifrån dig då du hör hans budskap. Hur reagerar vi till exempel då vi hör Jesu budskap i de här orden? Ditt värde hör inte alls samman med det du gör, och meningen med ditt liv handlar inte alls om att skaffa dig allt det där du drömmer om. Det sättet att se på livet är till och med något som kan göra livet fattigt och eländigt. Hur är din reaktion då jag säger så? Då någon säger så till mig i alla fall, så kan min reflektion vara: låt mig ha mitt liv och min strävan i fred. Vi ska nu alldeles strax be en bön, och efter det så ska vi få sjunga en bön, och sedan så ska den som vill, medan vi står upp och sjunger en sång, få tända ett ljus. Vi brukar ha förbön och ljuständning. Idag har vi inte förbön, utan ljusbäraren står här och du kan få tända ett ljus som ett tecken på adventsbudskapet. Jag vill ta emot Guds ljus i mitt liv. Jag vill att Guds kärlek ska lysa upp mitt hjärta så att jag förstår höjden och vidden och bredden och djupet av Guds kärlek. Och innan den bönen så vill jag bara uppmuntra dig och också mig. Låt oss våga lite under den här adventstiden släppa taget om vår prestation för att kunna möta verkligheten. Och den verkligheten är att allt i livet är en gåva från en älskande Gud. Innan du ens var kapabel att välja så valde Gud dig. Där har vi grunden. Vilken kärlek för vår skull. Du är älskad av Gud, verkligen för den du är. I den livssituation du befinner dig i just nu. Och du kan få använda allt det som är du. Alla dina sår och brister, men också allt. Alla dina tillgångar och allt du älskar att göra, allt du är bra på, kan du få använda för Gud och andra människors skull. Han har gett oss möjligheten att just idag vara här. Vi kan känna dofter, vi kan smaka, vi kan ta del av livets under. Så denna första advent, låt oss nu ta en stund i stillhet att söka honom som älskar alla människor och också dig. Han som har valt just dig. I stillheten och bönen växer kärleken och förundran. Och den där listan med människor vi bara inte tål, den blir i alla fall lite mindre. Vi kan inte stryka de där namnen själva, men vi kan uppfylla våra hjärtan med Guds kärlek. Och då händer någonting. Då börjar en spännande resa. Låt oss be tillsammans. Tack Herre för din kärlek. Tack att du älskar oss, och att det yttersta beviset på din kärlek är att du har sänt din son till jorden. Du har blivit människa för att dela våra villkor. Du har, läser vi, prövats och frestats till makt och ära och bekvämlighet. Allt det som vi brottas med i våra liv. Men du hittade någonting annat. Du hittade ett meningsfullt liv där du sa ja till Guds vilja och gick hans väg till välsignelse för oss. Du gav ditt liv för att vi skulle få förlåtelse och evigt liv. Herre, vi kan inte själva gå den vägen utan att först få känna att det är du som fyller oss och bär oss och leder våra steg. Du kan ge oss viljan att leva i din närvaro och tjäna dig. Och jag ber att du nu ska komma och fylla oss med det vi behöver. Tack att vi inte behöver sträva efter mer kärlek. Att det helt enkelt är omöjligt, utan att vi får ta emot gåvan av din helige ande, hjälparen, som fyller våra hjärtan med din kärlek. Möt oss i denna stund, det ber vi. Amen.